I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
This guy TKOs people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy?
Alhamdulillah.
Välkomna till Käftsmällspodden, Sveriges största, bästa, sexigaste podcast om fighting, live från Norra Hamnen i Malmö. Mitt namn är Sebastian Wendel-Martinez och med mig har jag en riktig söt sak som heter så mycket som
Ali Faraj.
Ja, du ser riktigt mumsig ut, det måste jag säga, Ali. Det är soligt och fint och skönt i Malmö. Hur mår du, Ali?
Jag mår bra, mår toppen. Ännu bättre med solen.
Alltså verkligen, man får den där energin. Vet du, på vägen hit så... Jag kände mig ungdomlig, så jag lyssnade på Linkin Parks Hybrid Theory på hela vägen. Alltså, fan, den håller! Den håller fortfarande!
Ja.
Alltså, och jag kunde sådär drömma tillbaks till typ, när, fan, alltså, jag kände mig så utanför och sådär. Nu hade jag någonting att lyssna på och relatera till och tänkte, fan, vet du vad som hade gjort så att jag är mindre utanför? Färga håret grönt och spikade. Inte en chans att någon kommer driva med mig då. Jag hade lite fel. Men ja, fan, riktig banger efter
banger. Det här låter som att det här är erfarenhet du pratar ifrån.
Kanske det. Men det är riktigt fett album och R.I.P. Chester Bennington, det var en stor förlust. Men fan, det albumet håller.
Jag har faktiskt inte... När jag går på gymmet så lyssnar jag mycket på... Jag söker på en låt som är fet och sen tar jag bara gå till radio och så bara låter det spela. Mm. Och många gånger är det typ så Slipknot, Duality. Alltså den är typ min standard marklyft. Ja, ja. Jag kommer lyfta hela gymmet om jag lyssnar på den. Så, och sen så kommer det så rekommenderat Linkin Park. Men det tar emot lite. Jag pallar inte det, för det är ändå jobbigt. Man vet, alltså så, eller jag tycker det är jobbigt, vet man har minnena från när man lyssnade på Linkin Park och det här. Jag har inte riktigt så accepterat ännu att han inte kommer vara med. Alltså Chester är inte med och gör mer musik.
Verkligen.
Men dagen kommer när man lagt locket på den sorgen.
Ja, ja, precis. Tills dess får han leva vidare i våra minnen och hjärtan och öron. Mm. Men hur som helst, vi är här för att diskutera en helt okej fight night egentligen. Men det saknar ju lite av sexigheten från den förra numrerade galan som var fan ändå bland det bästa på ett bra tag. Och jag vet att stockholmarna redan har sammanfattat det lite, men... Bara för att toucha på det.
Det skulle
ändå
vara konstigt om vi inte gjorde det.
Eller hur, vi previewade det ändå. Så yeah. Liksom, wow.
Yeah.
Hey, alltså Hollywood lever i oktagonen varje numrerade gala, känns det som. Kan man skripta ett bättre slut på den matchen egentligen än att Adesanya tar sig tillbaks, träffar med samma overhand höger som han landade i förra matchen och som han också drillade inför det. Och sen så verkar det som Pereira kommer gå upp till lätt tungvikt. Ali, vad hade du för reaktioner kring matchen?
Alltså, jag satt och kollade på den på morgonen. För nu är man ju 30-taggare. Man sitter uppe hela natten. Men det första jag gjorde var att vakna tidigt, satte på den, låg i sängen, kollade på matchen. Och både jag och Livia satt och kollade på den. Och när han träffar honom, alltså jag skrek. Att, du vet, det är inte samma sak som att kolla live, men det är så nära inpå som möjligt. Mm-hmm. Det var alltså så brutalt. Han träffar, han går ner. Jag bara, ah, okej, det kanske ändå rockar honom. Men sen var han helt medvetslös. Kroppen var helt slapp. Jag bara, nej, va? Och sen såklart, the hand of God, eller vad han kallade.
Yeah.
Det var brutalt. Vad
sen
känner du?
Kanske lite overkill att hitta Pereiras son i publiken och... Alltså, jag är lite sådär torn på den, för att på ett sätt, det är så petty att jag nästan liksom gillar det, att UFCs mellanviktsmästare ska ha ett agg mot en 10-årig pojke och vilja skämma ut honom. Det är nästan så absurt att jag gillar det. Mm. Men sen också är det typ, han såg nu sin pappa bli knockad, var lite schysst.
Alltså, men, alltså, det har varit många delade meningar om det. Jag tror inte någon kan hålla, alltså, det är ingen som håller med om att man gör så mot ett barn till exempel. Sen hade man liksom, så man kan inte klandra honom på ett sätt heller. Så hade man velat säga det igen, förmodligen inte. Är jag ledsen att det hände? Nej, det var jätteunderhållande. Typ. Helt ärligt, han kunde ha gått ut och sparkat ungen rakt i snorren. Det hade inte varit något problem för mig. Men det kanske inte behöver hända igen.
Ja, egentligen. Alltså, jag är glad att han inte gick ännu längre, för att då hade det kunnat vara någonting i stil med... Nej, vänta.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
Vi vill inte att det ska gå så långt liksom.
Nej, precis. Och sen också, alltså bara för att på tal om så post-fight antics och sånt. Alltså en sak som vi snackade om i previewen var just hur vi debatterade lite mentala stadiet. Alltså med Adesanya. Vi snackade om att han har nog ett stort behov av att vara väldigt perfekt väldigt länge. Och med det sagt så säger jag att han var det tillräckligt länge.
Mm.
Och så var han ändå så pass medveten att han höll ett tal, han tog fram pilbågen,
ja.
Han gick och liksom tantade ungen och alltså bara så sjukt närvarande.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, han visade sig vara alltså, champ-mentalitet där, utan tvekan, det kan man inte säga någonting emot. Jag är skyldig dig en stor stark och du får två till och med. Så ja, och sen
vi kör en runda var.
Ja, ja, det låter rättvist. Mm. Det låter rättvist. Fanns lite synd om Jorge Masvidal som straight up blev utklassad i sin hemstad. Ja, Adal snackade lite om det innan, att han gjorde liksom den här typ halvsega flygande knäna och lite den samma så här, början på kombon som han knockade Darren Till med. Men alltså det var typ så när man ser ett gammalt band köra sina greatest hits och de kan inte riktigt hålla den nivån som de har gjort en gång i tiden. Man bara, grabbar, vet ni vad? Släpp en greatest hits skiva istället som är remastered. Ni behöver inte spela det live. Det är okej.
Okay. Väl som är att det var lite så. Och han sa också det efteråt. Jag kunde uppskatta det, att han erkände efteråt att ja, men jag har inte reaktioner längre. Jag har inte den snabbheten. Mm. Jag har inte den kvickheten jag har haft tidigare. Och ja... Good riddance, Jorge Masvidal.
Oh, snap!
Alltså jag tycker hela hans story och allt det här är öfett. Och såklart, alltså man gillar de här sagofigurerna nästan. Mm. Han kommer från gatan, Kimbo Slice-relationen, allt det här är öfett. Alltså när vi var unga så var ju YouTube något annat än en content creating-fabrik.
Ja, ja. Uff.
Hade man en miljon views på den tiden, då var du internationellt berömd, alltså på ett annat sätt, inte som idag. Nu vet ju exakt alla vem det är kanske.
Det finns 45 miljoner liksom 12-åringar som är multimiljonärer på grund av deras YouTube-kanaler. Men liksom, yeah. Förr i tiden, Numa Numa-killen, han var världskänd.
Yeah.
Liksom. Alltså alla de där YouTube-kändisarna, det var, och man fick leta efter klipp. Det var inte som att YouTube fanns liksom inte.
Nej.
Jag vet Gen Z som lyssnar på detta. Visst är det chockerande att den lyxen som finns nu inte fanns innan. Mm. Men alltså innan, alltså det var som att typ hitta drog. Man fick liksom, någon fick skicka en länk, man kom till en shady sida där liksom hälften av klippen var roliga internetklipp, hälften av klippen var sådär typ Al-Qaida-avrättningar direkt från Irak.
Ogrish, live leak.
Ja, ja, uff.
Alltså,
Gorgasm och dem, alltså typ, herregud. Alltså,
ja, ja.
Kids, kolla inte upp de här sidorna.
Det var, ja, alltså på tal om Numa Numa, då hade... Chocolate Rain, om du säger Chocolate Rain idag, då tror någon att det är en Dumle giveaway eller något sånt. Vet, så. Like and subscribe guys, you get your Dumle. Vet, så. Det, ja, det var klassiker.
Ja, verkligen. Fan. Så detta var en podcast om internet på tidigt 2000-talet.
Just det, precis.
Och sen, fan, snabbt också bara, att vara 18 och UC kanske inte är den bästa idén.
Nej.
Egentligen. Det igen, som för att jag kör alltid mitt roligaste material först på Adal. Raul Rosas Junior fick mer pisk i de 15 minuterna man har säkert fått av sina föräldrar hela sitt liv. Alltså det...
jag trodde det där var på väg någon helt annanstans. Men ja, shit alltså. Vi snackade lite om det här och just med hur ungdomar slåss och hur ungdomar tänker. De har den här vilda, impulsiva och allt det här.
Mm.
Och jag tyckte, ja, men man såg lite glimtar av det. Sen har han ju sin skicklighet på marken. Men MMA-gamet är lite väl förbi det här ensidiga. Han behöver lite mer av mångsidigheten. Han behöver ju kunna liksom sätta upp sina slag och, eller nedtagningar med slag och så vidare. Och han gick och bara tömde hela gastanken i första ronden.
Mm.
Han gjorde en amerikan ju.
Ja.
Ja. Ja, han gick in och bara snälla hoppas de har glömt att det här är tre ronder och att matchen är slut efter första. Och sen så visade det sig att det inte var så, och så låg han underst.
Alltså de nedtagningsförsöken som kom typ andra, tredje runden, det såg ut som fucking längdhopp så långt ifrån som han sköt från nedtagningarna. Noll striking. Och det, för, alltså kolla, om det hade detta varit 2006, han hade kunnat vara champ, helt ärligt. Alltså, för att, men gamet har utvecklats så mycket. Det är så konstigt att se någon som inte har en B-plan. Alltså nu för tiden, om du ska fighta sig, alltså även om du ska fighta sig typ LFA, du måste ha upp till D-plan liksom ifall ditt game inte funkar. Så jag såg att Sean O'Malley gick ut och sa att, och det kan, ni kan läsa mer om det på MaximumSports.se, att han rådger Rosas Junior att ta 2 år ledigt från UFC, bara knäga, jobba på striking, bygga upp styrkan, allt här, allt, alla de här grejerna i mittemellan som både liksom i scrambles och liksom omställningar och transitions och sånt. Alla de bitarna, all strikingen som behövs för att sätta upp nedtagningarna. Och egentligen, jag tror det är en bra idé om man faktiskt vill ha en långvarig karriär i UFC.
Ja, han fick, det här, jag får flashbacks till Sage Northcutt. Och för er som inte har kollat på MMA innan Conor McGregor-eran, kommer inte känna igen honom, men det är värt att kolla upp hans YouTube-highlights, för de var feta. Men man såg också hans begränsningar tidigt när han kom till högsta ligan.
Oh, ja.
Och jag vet inte vad den som är den, men jag tror vi har sagt tillräckligt kanske om helgens bravader. Ska vi...
Jag tänkte precis samma sak. Vi kom nyss in på 11 minuters snåret och typ 3 av de minuterna handlade om internetkultur på tidigt 2000-tal. Så vi har UFC Fight Night, ESPN 44, aka UFC Fight Night, Max Holloway mot Arnold Allen, a.k.a. Mr. It Is What It Is, mot Who the Fuck Is That Guy?
The daddest man on the planet.
Ja, verkligen.
Allegedly.
Max Holloway, tydligen, jag vet inte om du har sett det, men det var ett klipp nyligen från mediedagen när han blev tillfrågad om någon journalist bara typ, ja, men alltså, har du fortfarande sådär titelaspirationer? Och han blev typ arg. Han bara typ, vad är det för jävla fråga? Jag hade inte varit här om jag inte trodde att jag kan bli champion och allt det där. Och det är typ, okej, fast homie, så mycket än hade velat säga det, jag tror inte du slår Volkanovski. Det fick vi nog se senast. Så. Sen, om det betyder att han kanske tänker flytta upp framöver eller något sånt där, det vet jag inte. Men har han fortfarande vad som krävs för att hänga kvar i toppen, Ali? Eller har vi börjat se liksom, har vi börjat se Dark Side of the Moon komma ut nu?
Jag tror nog det är lite så. The Dark Side of the Moon. Tyvärr, jag älskar Max Holloway. Alltså, en av de fetaste fightersen i fjärdevikt någonsin. Jag kollade på ett klipp nu när han snackade på presskonferensen innan. Eller någon slags mediegrej. Och då sa han det att ja, men en viktklass ovanför, en flytt upp till lättvikt är inte helt osannolikt eller out of the question. För han tyckte att han själv gjorde bra ifrån sig mot Poirier. Han sa att absolut, alltså man kan definitivt säga det. Han tog Volkanovski som exempel mot Islam. Men sen också, alltså en sak som han också tog upp, och han får hela tiden den här frågan, du vet, så det har varit många, med många krig, många matcher, men han är 30 bast.
Ja, det är galet. Alltså det känns bast. Som han är 36 liksom.
Han fight, jag tror han kom in i UFC när han var runt 18 år, 19 år kanske. Så han har ju fightats lika länge som många har kollat, alltså så på UFC. Och man tänker på honom som att han är äldre, för han har fightat så länge, han har varit med så länge, han har varit med så många highlights. Om det är någon man vill introducera till MMA, så kan Max Holloway highlightsen vara en vettig utgångspunkt. Men slitage, många slag, att jag bara fruktar dagen där vi får se första avslutet där han, när han faktiskt bara somnar helt. Och tyvärr tror jag det är som Chael Sonnen sa nyligen, där fighters slutar ofta ett år efter alla andra har insett att de borde sluta.
Det jag tror det ligger mycket i det också, för att alltså man kan bara dra på så många, alltså just Poirier-matchen var ju en av dem där typ, han tog mycket. Till och med mot Brian, alltså han utklassade Brian Ortega, men han tog även i många av hans vinster tar han väldigt mycket slag. Och sen kan vi såklart inte glömma liksom nu senast mot Volkanovski. Alltså, jeez, det var fan det värsta som har hänt Hawaii sen liksom vulkaner som exploderar på de stackars öarna. Liksom det såg verkligen illa ut. Och egentligen, fan, jag nästan hatar denna matchen, för att Arnold Allen, killen med liksom karisman av en tandborste, Men som är så mycket bättre än vad han, jag tänkte säga rykte, men vad har han för rykte liksom?
Yeah.
Mer än att han är en snäll britt som är bra på MMA.
Yeah. Han har lika bra rykte som Earl Grey T.
Ja, yeah, faktiskt. Det... Uff, den var bra, ja. Och det, liksom, det känns som att Holloway har så lite att vinna på denna matchen egentligen.
Mm.
Jag gillar inte den helt och hållet, men jag fattar varför den görs från ett rankingsperspektiv.
Ja.
Så hur slutar då matchen?
Ja, alltså,
jag bollar över till dig igen.
Alltså jag tror alltså fan, jag kollar, jag kommer ihåg att jag följde Arnold Allen sen han förknippades med Firas Zahabi och TriStar-gymmet, och jag har alltid varit skeptisk till Firas Zahabi. Alltså många kommer kanske såga mig för det här. Jag tycker han är briljant som coach och allt det här. Mm. Jag tycker också att det säger någonting om en i hur många fighters man kan producera till hög nivå. Det behöver inte vara elitnivå. Folk slutar av olika anledningar och så här, men egentligen så är Firas Zahabi, hade inte han haft George St. Pierre, så är jag inte säker på att han hade nödvändigtvis syns lika mycket. Med det sagt så kommer en som Arnold Allen gör kaos med hela viktklassen.
Yep.
Och bara så sjukt imponerande. Jag tror det var mot Calvin Kattar som jag, när jag såg den matchen, tänkte jag bara okej. Vad fan var det? Nej, Dan Hooker var det. Dan Hooker. Han bara mosade Dan Hooker på en rond. Och så tänkte jag, den här snubben är ett problem. Han kommer bli jobbig. Så jag tror faktiskt Arnold Allen kan ta det här. Eller så, ja, han tar det. Hur vet jag inte, vågat att säga. Hade inte förvånat mig om matchen blir som en McDonald's Robbie Lawler 2-match. Så bara brutalt, blodig krig. Ingen vill ge upp. Då har det unga lejonet mot det äldre lejonet, äldre inom MMA-år. Ja.
Ja, jag lutar också åt det hållet. Jag, även om hjärtat bara så gärna vill att Holloway ska vinna och liksom verkligen stanna kvar i toppen där han förtjänar att vara, så känns detta som lite av en tuff matchning för honom. För att jag tycker, även om det är svårt att liksom hitta den här spetskompetensen hos Allen, så är det också svårt att hitta många hål.
Mm.
Liksom i hans game. Han blir inte träffad så mycket. Han blir generellt sett inte nedtagen. Han har ganska bra defense. Och alltså det är väl mest om Holloway lyckas dra in han i den här Holloway-dansen. Liksom, där han börjar, där han hittar sitt flow state och landar de här kombinationerna som typ som han gjorde mot Calvin Kattar. Visst då. Men tyvärr så är Arnold Allen för smart. Alltså han har högt fight IQ. Han tar bra beslut liksom. Mm. Och man såg typ just, alltså Dan Hooker-matchen är ett bra exempel där Dan Hooker hade ett par bra stunder, men de höll inte länge för att justeringarna som Allen gör mitt i match, alltså det bevisar att han är så bra på att liksom ta sig bort från fara och inte stanna kvar i en dålig distans eller dåliga situationer allt för länge. Medan typ Holloway, han har typ för mycket integritet för sitt eget bästa. Han är den som är villig att stå där, ej, vi ställer oss in på parket här och nu och så svingar vi, och den av oss som har störst liksom bram kommer stå kvar. Och det är överfett, men det är inte bra gameplan liksom. Nej. Tyvärr.
Nej, det är bizarrt dock hur Holloway, varje gång han använder taunt så får han någon defense buff. Alltså, han bara, plötsligt bara kan han ta mer stryk av någon anledning. Men allting har, alltså det finns ingen free lunch i liksom biologin eller naturen på det sättet. Det kommer att komma och bita han. Hoppas inte vi får se det. Men,
alltså alla som man har tänkt, ah, men de går inte att knocka. Mm. De har alltid blivit knockade.
Yeah.
Fedor blev knockad. Chuck Liddell på sin högtid, alla trodde att han har hjärnkäke, och sen gick det från att vara hjärnkäke till total glaskäke liksom. Jag kan inte komma på någon fighter som verkligen har hållit den där på samma sätt.
Mm.
Och det är för att i slutändan de är människor, även om vi gillar att ge dem sådär halvgudstatus. Så, alltså Holloway, han är inte långt ifrån den. Alltså jag håller med dig helt och hållet. Det är,
alltså, du får 100 kronor. Vem lägger du på?
Allen. Tyvärr, jag hatar att säga det.
Mm.
Alltså egentligen hade jag hellre sett typ Holloway flytta upp till lättvikt, så kan han få möta Tony Ferguson.
Det hade inte haft något emot faktiskt.
Eller hur? Det är en rättvis match för båda. För Holloway, han är inte den som kommer brutalt knocka dig.
Mm.
Han kommer bryta ner dig, och då kommer liksom Ferguson, om man förlorar strikingen, skjuta på nedtagning, Imanari roll, någonting sånt där. Och man behöver inte se någon av de här gamla godingarna bli brutalt knockad. Nej. Det kan bli lite av en sådär halvsnäll TKO eller en submission eller lite sådär sladdig guillotine, någonting sånt. Det hade jag egentligen mycket, mycket, mycket hellre sett. Eller om man hade stannat kvar i UFC, liksom Holloway mot Nate Diaz i en rolig match. Alltså, jag är nästan på den nivån att börja ge han lite av de här gamla goding-matcherna.
Mm, jag hade inte haft något emot det. Jag kan säga hur den matchen, om han skulle få möta Tony Ferguson. Alltså, för Tony Ferguson, han är den som, om han skulle fly från fängelset så kommer han simma genom taggtråden. Och sen när han springer ifrån polisen så dricker han sitt blod när han blir törstig. Så jag kan definitivt säga hur det skulle kunna bädda för underhållning.
Åh ja, verkligen. Istället så ger de han en återvändande Kevin Lee som faktiskt ser ganska bra ut. Man bara, vem bad om den matchen? Snälla, alltså. Ja. Alltså det, UFC behandlar sina pensionärer sämre än vad Kristdemokraterna gör. Alltså, på riktigt, alltså. Det är bara typ, du har gjort så mycket för vår organisation. Varsågod, en hjärnskakning i ditt pris. Liksom Frank Edgar, alla de här, liksom, Frank Edgar mot Chris Gutierrez. Alltså, det där var inte en snäll match, liksom. En kille som är riktigt bra, men som har noll namnvärde. Och så, alltså, så fort jag såg att Frank Edgar hade sina barn med sig, jag redan bara, fan, han kommer bli knockad.
Mm.
Så, och UFC, ja, fy fan, vad ska man göra? De är inte alltid schyssta, respekt. Men alla de kommer läggas in i UFC Hall of Fame säkert, vilket jag tror inte ger någon som helst finansiell kompensation egentligen. Det är lite ära, tyvärr kommer inte ära betala amerikanska sjukhusräkningar, men
absolut inte, långt ifrån, knappt taxin dit.
Ja, verkligen. Men vi får inte glömma, de har frihet.
Ja,
och vapen, det, ja. Och det är det viktigaste.
USA, USA.
Så ja, jag lutar mot Allen på ett domslut. Mm. Jag kan se Holloway vinna en, kanske till och med två ronder där liksom man hittar lite sådär. Men det bara känns som att Allen, för ung, för frisk, har lite fler vapen i sin arsenal. Vill han så kan han implementera ett par nedtagningar och sånt.
Absolut, han chokar Mats Brunell. Det är ingen enkel bedrift. Sen har han, alltså efter det så hade han många decisions. Och sen har han två TKOs på raken. Visst, Calvin Kattar, knee injury.
Ja, det var typ hans knä begick självmord. Där,
ja,
liksom. Det...
seppuku. Harry Carey.
Harakiri, ja.
Harakiri, ja. Yeah. There you go.
Harry Carey låter som typ en komediskådis från 90-talet. Liksom.
Harry Carey.
Jim Carreys mindre kända kusin. Liksom.
Leslie Nielsen och Harry Carey in the new.
Naked Gun, part 8. Fan, jag kan se det, jag kan se det.
Jag har betalt för det.
Ja, samma här. Naked Gun-filmerna är asroliga.
Alltså,
de håller.
Ja, yeah, the dad. Alltså de mest dad-jokiga filmerna någonsin.
Eller, jag älskar det. Typ, när de är på ett tak och så har de typ en sådär värsta shootout och de klipper från ena så klipper de och sen visar det sig att de är typ en meter ifrån varandra men de kan inte sikta så de bara typ missar varandras huvud hela tiden.
Alltså, jag älskar de filmerna.
Ja, verkligen, verkligen. Co-main event också, lite fjärdeviktsgodis. Edson Barboza mot Billy Q. Billy, alltså han envisas med att kallas Billy Quarantillo, men alltså det är ett spanskt namn, är ju Quarantillo.
Mm.
Alltså ska det ju vara, så vet du vad, Billy, du är inte här för att bestämma, så jag kommer tänka säga Quarantillo.
Men när du säger fjärdeviktsgodis, för när jag ser Edson Barboza att han fortfarande slåss, då tänker jag på romrussin i paradisasken.
Yeah.
Det är liksom, okej, den kommer gå ner för allt annat vi uppätet. Men det känns som att det kan vi inte bara... Jag vet inte, jag gillar inte att se Edson Barboza få mer stryk.
Ja, alltså egentligen, alltså när man kollar på hans record... fast i och för sig, den Shane Burgers-vinsten har åldrats jävligt bra.
Ja, och det är bull när sånt händer. För att då är det typ så, nu är han på G igen. Och alla tror att de ska göra en Aldo. Där de bara gör sån comeback. Men hur många Aldos har vi sett?
Exakt, det finns bara en Aldo och det är av en anledning.
Mm.
Billy Q hade ju en jävligt rolig prestation mot Burgos också, så de har gemensam motståndare där. Enligt MMA-matte så ska ju Barboza vinna den matchen, för Burgos slog ju Billy Q.
Yeah.
Men sen dess så har Billy Q liksom joinat den allt mer populära och växande klubben av fighters som har avslutat Alexander Hernandez. Kommer från en TKO-vinst där senast, snacka om en karriär som har förkroppsligande av magplask därför Hernandez. K Kommer in och knockar Benel Dariush och nu har jag typ förlorat 5 vrak eller någonting sånt där.
Det, alltså, Jesus. Så brutalt. Det är så, alltså, jag kommer ihåg när han hade så mycket hype. Sen började han snacka skit och sånt. Och sen så bara gick han in i vad heter han? I Donald Cerrone.
Mm-hmm.
Och han började snacka skit om att han är en gubbe och sånt. Jag bara, åh, det här är så brutalt. Cerrone börjar bli gammal och sånt. Och nu ska han bli förnedrad av den här ungspolingen, du vet. Men icke. Han bara... åt skit.
Alltså det är som att MMA-gudarna, de tog det så illa upp där att bara, vet du vad, du ska inte bara förlora denna, vi tänker förstöra din karriär.
Ja, ja.
Okej. Okay. Så, men ja, ja, egentligen, vet du vad, jag tror denna matchen är lite jämnare än du ger den cred för. Alltså, har Barbosa varit jätteövertygande i fjärdevikt? Nej, men helt ärligt, var han jätteövertygande i lättvikt?
Mm.
Alltså han är den som alltid har typ hållit en bra hög nivå där han alltid har förlorat mot de bästa killarna han har mött. Mm. Och sen så har han lyckats liksom slå dem lite sådär Dan Hooker-ish typ av motståndare. Men så fort han möter någon lite högre upp så har det alltid gått lite snett. Och jag tycker den trenden har väl egentligen hållit sig här också.
Ja, alltså det jag tyckte var...
Kanske vann mot Dan Ige egentligen?
Ja... Man kanske kan göra ett argument för det, men jag tycker det...
Han blev rånad mot Paul Felder sitt senaste möte, så egentligen...
Ja, men sen Paul Felder, alltså han var ju mentalt en triatlet vid det laget. Han har ju bestämt sig för att satsa på det nu istället, vilket är fine. Men alltså...
Jag tycker han och hans mustasch borde springa till den närmsta frisör så att han inte ser ut som att liksom, han är på efterlyst listan.
Yeah, yeah.
Vissa klär i mustasch, vissa gör inte det. Paul Felder, ta mitt råd. Alltså, du vill inte se ut som någon som liksom inte får gå mer än 200 meter nära en skola. Liksom.
Det slår ut på allas Amber Alert direkt.
Ja, verkligen.
Alltså, det är, jag tycker synd med som Barbosa, som du säger, eller lät som att du antyder att han är en gatekeeper. Och jag tycker det är...
I den allra finaste bemärkelsen.
Yeah.
Alltså, så bra som man kan mena det. Jag tycker han är lite av en gatekeeper.
Ja, yeah, och det behöver inte vara negativt. Det betyder att du är elit, men du är inte bra nog att slå de absolut, absolut bästa. Yeah. Och vi har ju snackat om det, att topp 10, det är ju rankingen, topp 10. Men sen har du topp 3, topp 5, som är en liga för sig, många gånger.
Mm-hmm.
Och han har inte riktigt lyckats ta plats där bland de grabbarna. Och jag tycker det är lite skumt hur han spenderar så många år på Enzo Gracie. Och de brukar ha bra brottning, brottningsförsvar och allt det här.
Yeah.
Det känns som att han bara höll för öronen på de lektionerna och bara vägrade ta till sig.
Han bara gjorde sit-ups istället. För den killen har en jävla bräda till mage. Alltså.
Mm. Yeah. Så det kanske finns en karriär alltså, i lite Calvin Klein-modellande.
Hans magmuskler är lika stora som mina biceps. Liksom. Alltså, den killen är kattad.
Det kanske säger mer om dina biceps, Sebastian.
Oh. vet du vad, jag har faktiskt genuint svårt att tippa denna. Men jag kommer säga, för nostalgins skull, så säger jag faktiskt Barbosa på domslut. Alltså, jag tycker Billy Q, han är en rolig frisk fläkt i divisionen, men en kille jag är jätteövertygad av egentligen. Liksom, jag tycker inte en TKO-vinst över Alexander Hernandez säger så mycket i dagens läge.
Mm.
Innan det, hans senaste vinst var mot Gabriel Benitez, vilket också en kille som inte håller en jättehög nivå. Nej, vet du vad? Jag säger Barbosa för oss gamla godingar.
Alltså jag är beredd att hålla med faktiskt. Det har inte förvånat mig. Oavsett så vet jag inte vad... Oavsett vem som vinner vet jag inte vad det gör för deras karriär nödvändigtvis. Men det kan bädda för underhållande match. Men sen å andra sidan, alltså fjärdevikt, hade nog inte haft något emot att någon kommer och... Som en frisk fläkt, som du säger, i topp 10.
Är fjärdevikt den mest överskattade divisionen?
Hej, jag kom idag med tanken av att snacka om vilken banger fjärdevikt är. Utveckla, Sebastian.
Alltså, missförstår mig inte. Den är bra, men det är liksom... Jag tycker det... Volkanovski, jättebra champ, men liksom... Det känns som att det finns inte så jättemånga hungriga, bra contenders på vägen upp på samma sätt. Det är liksom... Jair, och alltså han har all hype i hela divisionen för mig. Liksom annars Giga Chikadze floppar lite grann. Bryce Mitchell floppar lite grann. Liksom Ilya Topuria definitivt spännande liksom. Men annars det känns som att det är många liksom Korean Zombie är kvar där, men han borde ha gått i pension för länge sen liksom. Att han fick en titelchans ganska nyligen, tycker jag talar för att divisionen inte är lika stark som den verkar.
Ja, alltså när du säger det så är jag faktiskt beredd att hålla med. För att när jag tänker på det så tänker jag på toppskiktet. Och så hungriga contenders-perspektivet har jag inte ens tagit i åtanke. Men när du säger det så, ja, nej, jag håller med det faktiskt. Toppskiktet är toppskiktet. Liksom, men det är ingen som kommer att knacka på den dörren anytime soon.
Brian Ortega, liksom, han är ju topp 5 rankad, men han känns ju, alltså, han känns ju som fiskpinnar i frysen just nu. Liksom.
Och sen vad menar du? För att det är riktigt pöligt.
Det är motsatsen till glödhet då. Men ja, det är faktiskt ganska pöligt.
Ja.
Det får man ändå erkänna. Men liksom, Josh Emmett känns som att, alltså, jag var aldrig särskilt hög på honom. Jag tänkte, han är en kille som kommer kunna ta sig till precis topp 5 och inte längre. Det tycker jag vi har fått bevisat nu.
Mm.
Det är liksom... Det är Topuria och Jair som är de mest intressanta, roliga, spännande killarna i divisionen.
Yeah.
Och det säger jag trots att vi har liksom ett main event i fjärde vikt. Och ändå, yeah, liksom, Holloway, älskar honom, men han kommer inte göra mycket i divisionen längre.
Nej.
Sådär, långt ifrån en dålig division, liksom, inte damers fjärde vikt vi talar om.
Det kanske inte får kliva upp extra tidigt morgonen.
Nej, det var kanske det. Det är ingen bantamvikt, det är ingen ecstasy-division.
Så. Nej.
Men om vi var lite osäkra över typ avslut och sånt i de två tidigare, så nästa match är jag liksom, om den går till poängdomarna, så kommer jag äta min hatt med ketchup och skånsk senap. Lättungvikt, Dustin Jacoby mot Azamat Murzakanov.
Hey, bra jobb med uttalet.
Hey, that's what's up. Jag vet, Jacoby kan vara lite krångligt liksom med y-et där på slutet. Så.
Jag har hört folk säga Dustin Jacoby. Du säger jag gillar Jacoby mer.
Jag tycker Jacoby låter naturligt.
Det låter fett.
För att man säger, alltså man säger Jacob, man säger inte Jacob.
Nej, om att man är liksom från bibelbältet kanske.
Ja, kanske det.
Job, Jacob, nej, fuck
Job,
it.
Jacob.
Swing and a miss.
Jorden är 700 år gammal eller vad man säger. Ja.
Precis.
Jag håller fast vid det, Jacoby. Yeah. Rolig kickboxingskarriär, rolig striker för det mesta. Liksom. Kanske inte en kille som har haft de allra, allra bästa resultaten. Liksom. Men han har faktiskt... Han kommer från en split-förlust mot Khalil Roundtree Jr. Vilket, om jag minns rätt, var ett ganska dåligt domslut. Räknar man bort det så borde han ha 5 raka vinster i UFC. Vilket... Jag menar, med tanke på att det är lättungvikt, vilket är en konstig jävla division, det är konstigt att han inte liksom knackar på dörren av en titelmatch. Möter en obesegrad kille från Dagestan vars namn slutar på Ov. Liksom, det är ändå lite spännande. Skillnaden från många andra Dagestan är att Murzakanov, rolig striker. Riktigt rolig striker. Han vann sin UFC-debut liksom på flygande knä. Har mött bra killar också, Matteus Scheffel. Alltså, jag skulle nästan säga att om han har slagit innan UFC är mer imponerande än de man har slagit i UFC. Men jag är redo på det obesegrade tåget här faktiskt. Jag säger Murzakanov mest bara för att han ser lite hetare ut. Jag tycker nivån av motstånd är lite högre upp. Och med tanke på var han kommer ifrån så borde han väl ha en hyfsat bra B-plan att gå till om det inte funkar på fötterna. Medan Jacoby... Lite mer enformig, men jag tror detta blir en rolig fight fram till Murzakanov antingen får till avslutet på fötterna eller tänker, jag gillar inte de här slagväxlingarna, jag tar ner honom och bankar ut han där.
Ja, jag har inte så riktigt bra koll på Azamat, men Jacoby vet jag har varit med sen Palme dog.
Och ja, typ.
Jag tror det kan vara till hans nackdel eventuellt. Alltså lägg på det du säger om att han alltså kanske inte jättespännande vinster. Visst, han hade en KO i sin nästa senaste match innan Kelly Roundtree mot en snubbe vars namn jag inte ens ska försöka uttala. det står Jung Da-un. Så förmodligen jättefel uttalat. Hur som helst. Så jag tror
alla koreaner som lyssnar på detta liksom vrider sig i vrede just
100%.
Nu.
Det, och jag är verkligen ledsen för det, men jag måste säga någonting. Och nej, men jag är beredd att hålla med dig att jag tror, alltså man möta en obesegrad, vi brukar kalla dem för dov, att möta en dov. Du sa ov, vilket är close enough. Alltså så, en ov eller dov, det är bull. Och att, alltså så det känns lite som att han blir kastad till vargarna med, alltså Jacoby. Men det hade varit kul att se en för de gamla vad heter det, veteranerna. Att få se en övertygande vinst mot vad som kan vara en up-and-coming prospect i Azamat.
Alltså, sen, alltså, man har blivit lite catfish och vissa var det mina. Jag tänker Safarbek Safarov var en av dem som kom in obesegrad i UFC. Mm-hmm. Men sen typ förlorade tre raka på avslut. Liksom. Och låt oss inte glömma svarta fåret i Khabib-teamet Zubaira Tukugov som är, har typ ett UFC-record på typ 3-3 eller någonting sånt. Så alltså, det är inte automatiskt att de kommer bli liksom nästa världsmästare, men...
Ja, det är sant. Det är jävligt sant. Och jag reflekterar över det sist när vi snackade om att dagestanierna är som en glitch i Matrix, alltså i simulationen.
Mm-hmm.
Men det är inte alltid sant. Det är alltid kul att säga det för att de som gör bra ifrån sig gör det på ett väldigt övertygande sätt. Så det är typ så, fan de här, det måste vi nerfa. Det här går inte, de är för bra. Men... nej, det är bra exempel att ta upp och de är inte helt odödliga. Särskilt jag vet Leon Edwards snackade om det. Jag vet Kadestam snackade om det också, att när man har mött en av dessa grabbarna och så känner man på dem, man bara okej, det här är inget så. Alltså det är ingenting som är skrivet i någon hemlig bok som finns på toppen av ett berg någonstans i Asien. Mm. Det här är inte hemligheter, utan de gör det de gör väldigt bra, men det är inte ohanterbart.
Ja, alltså de har bara gjort det sen typ de har kunnat gå i princip. Alltså jag tänker på typ Conan Barbaren när typ den här lilla pojken vars familj och by blev slaktad. Helt enkelt liksom trycker på ett hjul i 20 år så blir han Arnold Schwarzenegger liksom.
Ja, precis.
Det är lite så det är med Dagestan. Alltså de har bara brottat så jävla länge att liksom egentligen är det jättenya tekniker. Alltså typ Dagestani handkraften har funnits innan.
Ja, yeah, jag tycker det är så cringe. Alltså, nu kallar vi det för att det är det man, alltså,
yeah,
man
känner igen det. Ja, det har blivit det liksom.
Ja, vi kallar det för det, men ja.
Så det är alltså exakt, alltså, det är inte hemligt. Alltså det är bara fan consistency. Jobba hårt länge nog så kommer du få resultat liksom.
Ja. Yeah.
Men med allt det sagt, jag lutar åt Musa Khan, men jag tror det är fan low-key Fight of the Night-kandidaten där egentligen, trots de två tidigare matcherna vi snackade om.
Ja, och alltså, helt ärligt, lätt tungvikt just nu är som alltså, den mest uttorkade stackaren som vandrar i öknen som ber om en droppe vatten, och den droppe vatten är liksom så underhållande up-and-coming namn som kan få nytändning i viktklassen. Jag såg en jämförelse med viktklass, alltså lätt tungvikt 2000, jag vet inte om det var 9.
Mm-hmm.
Och sen så jämför de det med lätt tungvikt i hela världen idag. Så UFC i 2009 i lätt tungvikt versus världens bästa lätt tungviktare idag.
Mm.
Och man fällde en tår nästan.
Yeah.
Man bara, bro, det var den tiden som fick in många i sport, i mig inkluderat i alla fall. Jag kom in i sporten tack vare just Rampage. Alltså, du vet, han kom
Rampage
in.
Rampage, Forrest Griffin, Shogun, Rashad Evans, Chuck Liddell, Machida. Alltså, verkligen.
Vanderlei var relevant.
Ja. Alltså, det var Cadillac-divisionen då. Det hade alla de sexigaste namnen. Mm. Men nu är det typ... alltså, no offense till Jamal Hill, men han känns inte som en UFC-mästare. Förlåt, alltså, med den dadbaden och den där liksom ganska limiterade... typ, om Pereira går upp till lättvikt nu... han har för en bra chans att bli champ igen.
Ja.
Och det är liksom, vi har snackat om mellanvikt som en brottningsfattig division. Nämn en brottare i lätt tungvikt.
Ja. I got nothing.
Eller hur? Ja. Alltså, det är typ... vad fan heter han? Magomed Ankalaev, kanske, men...
han har ju potential, men han kan inte bära hela viktklassen på sin rygg.
Det är det. Jag håller fast vid det fortfarande. Jag är fortfarande inte övertygad av Magomed Ankalaev. Jag väntar fortfarande på den där wow-prestationen.
Mm.
Men jag har inte sett den än. Alltså, jag är fullt redo att acceptera han som liksom nya Messias och nya Islam Makhachev och den divisionen. Men jag ser inte de här riktigt övertygande liksom vinsterna som liksom, nu senast mot Blachowicz, för det första en draw, vilket ändå typ rättvist. Jag tyckte det mest imponerande med honom var att han lyckades överleva alla de där bensparkarna.
Mm.
Vilket är liksom tröstpris nästan. Han halvsov igenom ett domslut mot Thiago Santos liksom. Alltså, jag är inte alls övertygad av honom. Så egentligen den divisionen, den är så öppen just nu. Alltså, det...
absolut. Det är de verkligen törstad. Alltså att Paul Craig är topp 10. Bro. Alltså, jag älskar Paul Craig. Jag tycker han är överfett. Han kommer komma med så sjuka submissions från botten. Men det är också som man vet om. Alltså kan man någonting om någonting vad det gäller MMA, så kommer han gå in i en TKO. Vilket han gjorde rätt så nyligen. Och det var typ så, ah fan, det var överfett medan det varade. Men det var så länge det varade.
Tänk på detta också. Paul Craig, han har avslutat både Jamal Hill och Magomed Ankalaev. Så det är typ de två högst rankade divisionen. Hur går det ihop? Är inte typ Dominic Reyes till och med topp 10 rankad?
Dominic Reyes? Ja, alltså... Han har
typ blivit knockad 4 raka matcher liksom.
Ja, shit. Alltså, Dominic Reyes kan också vara typ det sorgligaste fallet i light heavyweight. Han gick från och var typ nästan... Han ansågs ha besegrat John Jones.
Ja.
Och nu slåss han som att han spenderar mest av sitt training camp på torg med en absolut vodkaflaska i handen.
Ja, faktiskt.
Det är lite bull. Och jag hade önskat att det inte var så. Men tyvärr.
Ja, alltså han gick inte till AKA, han gick till A-laget. Ja, liksom.
Precis. Ja.
Och på tal om någon som har lite den stilen, nästa match. Kungen av Fight IQ, Ion Cutelaba. Zing! Välkomnar Tanner Bowser, som jag skulle säga är typ Kanadas enda redneck, till lättungvikt. Alltså igen, alltså, det säger lite grann om tunnheten av denna divisionen. Det är liksom typ som de där rädda barnen, rädda de svältande barnen reklamen de brukar se liksom sådär.
Det är hemskt.
Ja.
Och ja, Ion Cutelaba, på tal om hans fight IQ, alltså för er som inte fattar, så snackar Sebastian på tvärtom språket. Han har ju sämst fight IQ i UFC. Men det är sagt, lätt tungvikt kommer alltid vara underhållande, för det finns alltid den faktorn av att det kommer smälla duktigt.
Lättungvikt, UFCs lättungvikt-division är typ som UFCs BKFC.
Mm.
Liksom, är det bästa? Nej, men alltså det är lite slafsigt och det är som en sådär typ kebabrulle klockan 3 på en lördagsnatt som är slafsig och saltig och fettig och sådär och levererar lite. Ja. Det är så det är.
Ibland mår man tillräckligt med dåligt dagen efter för att man fick i sig.
Ja, men man var så glad när man åt det i stunden.
Det var det bästa.
Ja,
där verkligen. Och då.
Ja, ja.
Ja, nej, men så på tal om Ion Cutelaba och alltså med den här smällfaktorn i lätt tungvikt. Han har varit på mottagande sidan av många. Inte bara smällare men även submissions. Och ja, han har, alltså det är sjukt för att varje gång man ser han fightas igen så tänker man så, oh jävlar, han har börjat ta saker på allvar på ett annat sätt. Han har börjat slipa på sitt game. Men så på något sätt så bara lyckas han bara hamna i någonting. Alltså vare sig det är en guillotine, rear naked choke eller så blir han TKO'ad och man bara, ja, det var ju bull. Det hade inte behövt se ut så, men hans fight IQ, återigen.
Ja, verkligen. Jag vet inte vad det är som släpper. Liksom det. Om inte han får en nedtagning tidigt och lyckas få det avslutet, så är det som han bara typ, okay, jag antar att jag kommer förlora nu då.
Yeah.
För att han har en vinst på sina 7 senaste. Mm. Och hade det varit vilken annan division som helst så hade han fått kicken. Men det är då, alltså det, alltså, de behöver killar där. Det är därför de alltså lägger typ Tanner Bowser, som är en whatever-tungviktare, på huvudkortet här i denna matchen.
Ja.
Jag hoppas på Cutelaba, för att helt ärligt, han är liksom, av alla grottmänniskor så är han min grottmänniska. Okay? Han är grottmänniskan jag vill se i UFC, så jag hoppas han kan få en vinst här. Ja. Men jag blir inte dugg förvånad om han förlorar, för att ja, han kommer sådär Darwin Award himself till TKO-förlust.
Ja. Ja. Snatching defeat from the jaws of victory.
Ja.
Ja.
Så, är vi färdiga med lättungvikts-shamande nu kanske?
Ja, det är lilla som går att snacka om den viktklassen just nu.
Då går vi till den bästa divisionen nu, UFC bantamvikt. Pedro Munhoz mot Chris Gutierrez. Fan, banger till match egentligen. Alltså, Gutierrez har ju faktiskt sett riktigt bra ut i tystnad nästan, men sen såklart knockouten över Frankie Edgar gjorde ju såklart mycket för hans karriär. Grejen är, det var hans fjärde raka, och bortsett från en oavgjord match mot Cody Durden, han är obesegrad i sina 8 senaste. Så det är ganska konstigt att han inte fått mer hype, men nu möter han ju Pedro Munhoz, som ändå är ett stort namn, som har varit där inne med Aldo, med Cody Garbrandt, med Dominic Cruz, men som inte riktigt har fått domsluten med sig på sistone. Även om man kanske kan diskutera liksom, vann han egentligen mot Frankie Edgar förmodligen? Vann han egentligen mot... Nej, Cruz tog han ganska bekvämt faktiskt. Men ja, hur som helst. Fan, lite svårtippad match. Men jag lutar nog mot Gutierrez här. Mest för att jag tycker han känns som... Även om jag gillar Pedro Munoz liksom boxning och hans villighet att gå in i de här liksom superfarliga slagduellerna, så tycker jag bara att Gutierrez, alltså vad han visar mot Frank Edgar, han har liksom hela paketet strikingmässigt, otroligt snabb även för bantamvikt, kreativ, liksom bra fotarbete, allting sitter väldigt väldigt bra liksom. Det bara känns som att power-övertaget ger jag till Munoz. Alltså, han har ju verkligen släggor i händerna.
Och det är inte bara för att han har två döttrar.
Liksom... ja, verkligen. Men ja, alltså, jag känner att alltså, Munoz är typ alltid farlig, men det är det du måste liksom vara lika smart som Cody Garbrandt och bara ställa dig framför honom och väva för att han verkligen ska få in den där träffen. Alla andra, liksom även en, hur gammal är Dominic Cruz nu? Liksom, man, alltså, alla har ju insett ej, håll dig rörlig runt honom, plocka isär honom på distans, det kommer förmodligen funka. Och jag tror att Gutierrez är smart nog för att göra det.
Jag är beredd att hålla med. Alltså, jag gillar Pedro Munoz för att han är alltså, så gammal i gamet. Det är överfett tycker jag. Mm-hmm. Jag har sagt det 50 gånger om hela det här kortet. Gammal i gamet. Det känns som att det här är återigen, alltså det här är, till skillnad från vad heter det, innan Adesanya-galan så hade vi en pensionärsgala. Vem var det nu med in och väntar?
Oh, Jesus,
jag kommer knappt ihåg. Det var som vi sa där och då och som fortfarande gäller, det var väldigt lättglömd gala. Hur som helst, det här känns som en bättre variant av det. Det är lite så här pensionärsgala. Vi slänger på liksom så gamla rävarna som fortfarande är underhållande och kan göra en bra show.
Fan, det var i Texas. Jag minns för att vi hade många bra zingers om Texas.
Just det.
Oh, Jesus. Ah, det var Sandhagen mot Vera.
Ja, just det. Det var ju alltså
Men den matchen var lite av en besvikelse, så vet jag är beredd att säga att detta kortet kommer överprestera kontra det kortet faktiskt. Det är villig att sticka ut halsen när jag säger det.
Jag tycker inte det är att sticka ut halsen, helt ärligt. Alltså det är ett väldigt rimligt antagande tycker jag. Bara rent namnvärdesmässigt och historiskt sett vad namnvärdena har förtjänat sina namn för, så kan man säga att det här kommer definitivt bädda för underhållning. Jag tror det kommer vara många, många tragiska avslut som kanske har kunnat undvikas. Och en och annan handske, ett par handskar som lämnas i buren eventuellt i slutet av kvällen.
Vet du vad? Over under en och en halv antalet handskar, ett par handskar som lämnas i buren. Vad tror du?
Alltså om du säger oddsen på svenska, jag har aldrig lärt mig det här over under.
Alltså är det mer, nej alltså vad jag menar, är det mer än en och en halv personer som lämnar handsken i buren?
Jag tror det.
Yeah,
jag är beredd och ja, jag tror det. Och sen beror det på hur tidigt på kvällen någon lämnar handskarna. Kanske alla andra tänker, ska jag vara den som också lägger mig handskar? Men jag tror nog vi kan se två par handskar i buren i slutet av kvällen.
Jag blir inte alls förvånad om vi ser. Och på tal om vi... alltså, no offense, men...
Jag vet vad det är på väg.
Flava, Carpenter, Guida. Killen som bevisar att du behöver inte alls fläta håret för att fightas i UFC. Du kan ha samma fightingstil som Taz och Tasmanian Devil från Looney Tunes. Och det kommer typ ta dig så här långt och... han har faktiskt fått en snäll match. Alltså det är typ... Jag vet inte vad Clay Guida har gjort för att liksom... Alltså, förtjänar detta nästan, för så man tänker på hur UFC behandlar sina veteraner. Men han kommer ju faktiskt från en vinst över Scott Holtzman, möter nu Rafa Garcia som trots att han är min landsman inte riktigt imponerar så där jättemycket. En helt okej striker med helt okej brottning, inte jättemycket power. Känns nästan skräddarsydd för någon som Clay Guida som fortfarande än idag har en hög output, fortfarande kan få till bra nedtagningar och liksom är lite underskattad grappler egentligen. Jag gillar Clay Guidas chanser här.
Jo men absolut. Och Clay Guida tyvärr, alltså han har varit med hur länge som helst och han är...
Alltså han gjorde UFC-debut kort efter att Moses liksom öppnade det röda havet.
Ja, yeah. Alltså. Han är, jag tänkte säga 400 år gammal, men när du säger det, han är nog lite äldre än så till och med. Tyvärr, alltså som sagt, många fighters, de flesta pensionerar sig tyvärr ett år efter att alla andra har insett att det kanske är dags att hänga upp dem. Handskarna, det vill säga. Men det tråkiga för honom är ju att han har ju liksom kommit från vinst, gått till förlust. Från vinst, gått till förlust. Men han är, mitt intryck är att han är lite av den där vet, man har på gymmet. Liksom så, veteranen, varit med länge. Man lägger in dem på sparringen mot den up and coming killen. Så de får en bra match, de får testa sina skills och se vad de behöver träna på. Men det är fortfarande så att veteranen är en veteran och det är synonymt med gammal och färdig. Mm. Och jag tror att...
Men alltså, för att vara 41 år gammal. Och alltså, kolla, detta är alltså Scott Holtz, men det är en helt okej vinst. Liksom, men hans, alltså bara för att nämna hans vinster, hans senaste vinster. Avslutade Leonardo Santos. Domslut över Michael Johnson. Domslut över BJ Penn. TKO mot Joe Lozon. Mm. Alltså det är ändå helt okej vinster för en 41-årig Clay Guida.
Yeah.
Och sen visst han förlorade mot lite av de här yngre killarna, Bobby Green, Mark Manson är inte jätteung, men ung i UFC liksom.
Mm.
Men alltså, han har spelat sina kort rätt, han har fattat sin roll i ekosystemet på något sätt. Och jag säger, Carpenter för hela slanten, alltså verkligen.
Ja, yeah, det har varit fett att se på gott och ont att han får vinna. Sen kollar man på hans record. Han har 38-22. Alltså, han har 60 matcher i MMA. Och bara för att sätta det i perspektiv, Jorge Masvidal pensionerar sig med 50 matcher, tror jag det var.
Ja. Yeah.
Alltså Clay Guida har 10 matcher mer än det. Och fightas.
Och han kommer säkert gå 10 till.
Ja, och ja, 100%. Om inte i UFC, i BKFC säkerligen. Men
nej, jag kan säkert se det hända om man lämnar UFC.
Ja.
Men jag ser Clay Guida på någonting. Jag är inte jätteinvesterad. Jag vill bara att han ska vinna.
Faktiskt.
Är det någonting som sticker ut på underkortet? För det är någonting som gör det för mig, det är bara typ, hur i helvete är inte detta på main card?
Mm. Vilket tänker du
på? Fan, en topp 10 match i flygvikt, Brandon Royval mot Mateus Nicolau. Fan, de är till och med nära topp 5 rankning båda två, skulle jag säga.
Mm.
Lite bizarrt att den, eller ja, okej, jag fattar slafsigheten av Kutelaba mot Bowser liksom är kanske mer lockande för ett main card. Men detta kan ju mycket väl producera en framtida titelutmanare i flygvikt. Brandon Royval, bästa smeknamnet i divisionen, Raw Dog. Fighter som en Raw Dog också, kommer från två raka vinster. Möter Mateus Nicolau som jag inte alls var såld på, som jag tyckte var lite tråkig, men sen bara för att jag liksom sa det högt så gick han ut och knockade Matt Schnell. Fan, en bra match.
Han guillotinade honom.
Ja, ah, var det guillotin?
Ja, okay. Men guillotin har ju förfäta. Det räknas som en knock på marken.
Vad fan, det står punch to ground and pound.
Ja, jag har guillotin chok här, men det står lite olika överallt.
Okej, okay, alltså det, vad läser du?
Ja, Wikipedia.
Jag läser Tapology.
Ja, alltså jag brukar ha båda två att jämföra med. Tapology skulle jag nog lita på mer dock.
Ja, alltså hur som helst, Nicolau har 4 raka vinster i UFC. Jag tycker Royval, även i vissa förluster, så har han ändå visat att han är en raw dog. Han är alltså typ en liksom legit lite farlig kille. Och hans enda förluster i UFC, Alexander Pantoja som kommer utmana titeln och Brandon Moreno som har titeln.
Ja.
Low key, riktigt bra toppmatch egentligen.
Absolut. Vet du vad? Jag har också tänkt på det här många gånger när de lägger så här tunga matcher på prelimsen eller så underkortet. Och det var någon som sa det nyligen som inte jag har tänkt på riktigt, och det är det att det finns en poäng ur ett marknadsperspektiv att sätta, du delar upp kortet, du har main card som är pay-per-view, alltså i USA och så, och ibland i Sverige också, så betalar man för att se ett gäng matcher. Och du hookar folk genom att sätta ett main event på prelims. Mm. Så de säger den, okej, grabbar, vi kör på pay-per-view, fuck it, det här var riktigt tungt. Något i den stilen. Jag kan ändå säga det. Så...
Alltså jag håller med, jag tycker också att underkortet ska ha ett main event, men vad fan... Inte ett slafsigt underkortsmain event mellan Kutelaba och Bowser är ett bättre och typ mer rättfärdigat main event?
Absolut. Alltså, ja, det kan man definitivt göra ett argument för. Så det här, men med det sagt, så varför de hamnar högre upp på prelims och nära toppen är nog för att de räknar med att det kommer vara en fet match.
Mm-hmm.
Och de vill att folk ska köpa pay-per-viewn därefter. För det är något, de är topp 5 bara två. Och det är inte osannolikt att nästa eller vinnaren här kanske får möta om eller fightas om bältet.
Jag tror speciellt om Roy Val får till ett avslut.
Mm.
Då tror jag att han med hans karaktär och allting sånt, och fan, jag blir inte ett dugg förvånad om man får till en titelkvartsvinst eller vidvinst. Och jag tror fan han kan göra det. Alltså, han är klurig och liksom kommer med oväntade grejer liksom på pappret. Kai Kara France ska slå honom, men han avslutar då Kai Kara France, så jag lutar mot jag måste heja på Raw Dog här. Är det någonting annat på underkortet som sticker ut för dig?
Alltså inte på rak arm, nej, inte nödvändigtvis.
Land of Anata, alltid kul.
Jo, i så fall Land of Anata. Alltså shit, vad hans hype dog också. Han var ju, en gång så var han ju verkligen
ett slag i, han var ett slag ifrån att vara den som avslutade Tony Fergusons win streak. Och yeah. Så, ja.
Fan, alltså han har riktigt fet stil, visat sig dock vara rätt så, alltså på den lägre änden av ett fight IQ-spektrum, tyvärr.
Ja. Yeah.
Jag trodde det skulle vara motsatsen, att han skulle vara mer åt det högre på fight IQ-spektrumet, men jag har tyvärr inte visat det
ännu. Jag minns inte vilken match det var när jag såg honom. Kanske rematchen mot Bobby Green eller något sånt, där typ han stod i helt fel distans hela matchen.
Mm.
Han liksom bara stod där han blev träffad och var typ, och jag bara typ, dude, vad gör du? Alltså, yeah, han tar
jätteskumt, särskilt med tanke på att han är så beroende på sina sparkar, eller han gillar sina sparkar i alla fall.
Mm-hmm.
Så det, nej, det är skumt faktiskt. Jag tycker det är lite konstigt.
Jag så. Tycker att det är ändå värt att nämna också, Bellator har också en ganska nice gala. Vänta, det var inte alls nu, det var juni. Okej, nej, det blev annonserat i alla fall. Vadim Nemkov mot Joel Romero. Det där är en fett, rolig match.
Mm.
Vadim Nemkov, den bästa fightern utanför UFC?
Absolut.
Eller hur?
Menar du fighter punkt eller fighter i lätt tungvikt?
Vet du vad, vi tar de punkterna vart för sig.
Ja, alltså bästa fightern utanför UFC, vet inte, måste tänka.
Jag skulle säga topp 5 av de bästa utanför UFC.
Topp 5 hade jag absolut hållit med om i så fall.
Mm.
Bästa lättungviktaren utanför UFC, han har ingen konkurrens, hade jag sagt i så fall.
Yeah.
Det är konstig viklas. Alltså så,
eller hur?
Jättekonstig viklas just nu i alla fall.
Jag kan se Nemkov slå varenda lättungviktare i UFC.
Mm.
Egentligen.
Ja, alltså han skulle nog kunna stärka till ordentligt.
Som stil med, alltså vem? Det är i så fall kanske Ankalaev som skulle kunna ge han, men jag kan se han ta alla andra hyfsat bekvämt.
Ja. Jo, men han är absolut spännande. Och sen om han någonsin kommer att ta sig eller vill ta sig till UFC, vet inte. Förmodligen så gör Bellator det väldigt värt hans besvär att vara hos dem.
Ja, yeah. Det är så jag uppfattat också. Speciellt, alltså de har gjort en bra satsning på Ryssland också, och det verkar som att de även om jag hade älskat att se Nemkov i UFC, så ja, jag tror du har rätt där. Det är lite för bekvämt för dem.
Mm. Så det, men ja, det var ju inte en, alltså UFC-kortet har inte mycket mer att tillägga om egentligen.
Nej, det är, vet du, en helt okej Fight Night-gala. Jag har inga klagomål sådär. Det är väl ungefär det man förväntar sig. Det är bara att liksom dippen från den monstergalan som var 2-7 är liksom typ alright, ja, sådär. Ja, det kliar lite i fingrarna, man vill ha de där wow-matcherna.
Ja.
Men ja, detta kan nog leverera ändå. Så är vi redo att...
Jag skulle vilja dock, om vi kan ta snabbt, igår annonserades en boxningsmatch. Kanske kan växla några ord om det.
Det kan vi faktiskt växla om. Jake Paul mot Nate Stockton, motherfucker Diaz. Jag säger att om inte Diaz vinner så är det riggat.
Om Diaz inte vinner är det riggat.
Ja.
Yeah. Yeah. Men så du tror det finns potential för att det ska bli riggat? Eller?
Alltså det är boxning. Mm. Alltså boxning är alltså som, och den är ju Texas.
Mm.
Det känns som att typ hela förra avsnittet så trashade vi Texas och deras kommission och hur shady deras domslut och sånt är ibland. Jag tycker att visst, Jake, han är en ganska... Han är stor, atletisk, ung 20-någonting-åring, vilket kan ta det långt. Det har vi sett liksom mot många. Alltså, egentligen om jag hade sagt för 4 år sedan liksom, ej, den killen från Disney Channel kommer knocka Tyron Woodley.
Mm.
Alltså, du hade sagt liksom, sen när gick du från weed till crack? Liksom? Jag, vad är det som har hänt? Du måste ta dig till, liksom, till sjukhuset. Men,
det är, ja, absolut.
Så, alltså, han är det, men matchen är i mellan... Och grejen är, det som talar för Paul tycker jag är så storleksskillnaden. Jake Paul, han fightas i cruiserweight och liksom Diaz har så mest fightat i welterweight.
Ja, så för fråga dig, för att sätta det här i perspektiv för lyssnarna. Så om en UFC-fighter klipper vikt, hur mycket i snitt klipper en fighter i vikt? Alltså vad du kommer ihåg och vad du tänker dig ungefär?
Jag skulle säga från 3 till 10 kilo däremellan. I snitt kanske 6 kilo.
6 kilo. Så Nate Diaz fightades i welterweight i UFC. Mm. Vilket är 77 kilo. Lägger vi på 6 kilo så är det 83 pannor.
Mm.
Så 83 pannor klipper han ifrån. Säg att han går runt på kanske 85. Jake Paul fightades i, vad sa du, cruiserweight.
Yeah.
Och cruiserweight i MMA-språk skulle motsvara, vad blir det?
Det är typ mellan lätt tungvikt och tungvikt.
Det är 90 pannor. Så Nate går runt på sin höjd 85 pannor. Jake Paul klipper vikt ner till 90 kilo.
Pff, ja, det är... Nu måste han i och för sig klippa ner... Fast vänta, det är boxningsmellanvikt. Vilket är... Hur fan ska Jake klara den vikten?
Det är också en bra fråga. Jag har usel koll, eller jag kan inte ens kalla det för koll, på boxningsviktklasserna. När jag vet om att jag kollade upp det sist så fightades Jake Paul i motsvarigheten till light heavyweight i MMA.
Ja, för att alltså, boxningsviktklasserna är ju högre. Liksom deras mellanvikt är typ som MMAs welterweight och sådär. Så,
mm.
Så.
Men så i UFC, om Jake Paul hade fightats där, hade han varit 2 viktklasser över Nate Diaz.
Ja, det är det. Och så nu ska de mötas i mitten. Så ja. Vad det innebär är att liksom, Diaz behöver inte sluta äta tacos på Fight Week. Liksom.
Exakt, exakt. Fullt med munchies hela campet.
Oh, tänk dig bara hur hans omklädningsrum luktar.
Ja. Botaniska trädgården.
The stickiest of the ickiest.
Ja. Ja. Alltså det saknas bara att han kommer ut med en holk in i ringen.
Alltså jag tror det är lagligt i Texas, så vet du vad jag fan vad han kommer vinna min han har redan min eviga respekt, jag älskar Diaz bröderna. Hashtag plant power. Men alltså om han gör det, han kommer nå en ny legendstatus som han aldrig kommer lämna ifrån sig.
Ja, det är, alltså han har han är redan där och kliar på toppen. Alltså han är liksom för evigad i allas MMA-minne.
Och egentligen uppenbarligen så har han MMA-gudarna på sin sida, för att liksom, jag tror vi alla vet hur Diaz mot Khamzat hade slutat. Och sen hela det debaclet, istället för att han blev söndermanglad av Khamzat, så slutar med att han avslutar Tony Ferguson i ett main event, lämnar UFC på en vinst med liksom självförtroende på topp och sen får kanske den största, det beror på hur man ser det, men åtminstone en av de mest välbetalda matcherna du kan få i all kampsport.
Yeah.
Det är snack om någon som spelade sina kort rätt.
Så han spelade alla sina kort rätt. Han hade turen på sin sida. Nu ska han möta Jake Paul. Förmodligen har han redan, alltså Nate Diaz har förmodligen redan, han är redan ekonomiskt oberoende.
Ja, det skulle jag gissa. Eller det beror väl på hur mycket han rör. Alltså,
det skulle inte förvåna mig i alla fall.
Vet du, weedskatterna i Kalifornien är ganska höga. Alltså man betalar ändå hyfsat där.
Liksom, ja, alltså det, det är mycket av hans pengar kanske går ner i hans lungor. men han kommer nu få definitivt vara ekonomiskt oberoende efter den här matchen.
Oh ja.
Och jag tror alla är nog med på att vi vill se fighters får så mycket betalt som möjligt för det de gör. Särskilt någon av Nate Diaz kaliber. Och du vet nu när Adesanya skulle möta Pereira, så det här är lite så Dragon Ball-referens, så samlar han alla krafter från hela världen. Han skulle göra en spirit bomb, du vet. Så nu kommer, jag tror inte Jake Paul kommer behöva samla lika mycket krafter från alla Disney-karaktärer och så, som han har tidigare varit. Han är från Disney, eller?
Ja, yeah, han var på Disney.
Jag tänkte om det var Nickelodeon eller...
Nej, det var Disney Channel. Jag minns vad jag sett han göra liksom Musse Pig-symbolen. Liksom.
Det är ändå rätt ball alltså, så att han kommer från den bakgrunden. Jag tror inte att han kommer behöva mycket, tyvärr, för att vinna över Nate Diaz eventuellt. Jag hoppas verkligen jag har fel. Jag kan säga att det här blir riktigt jobbigt. Alltså för Diaz, han är känd som en boxare i MMA. Han tränar med boxare. Mm. Elitboxare. Han snackar om Andre Ward. Han har haft Andre Ward i sitt camp många år.
Oh ja.
Från och till. Men Jake Paul har bara ägnat sig åt boxning. Han har bara hållit på med boxning hela tiden.
Mm.
Och det tror jag kan vara en stor fördel för honom.
Ja, alltså egentligen, om jag är Jake Paul så tänker jag, dra inte ut på det. Alla vet att Diaz har legendarisk kondis. Liksom. Det är bara 8 ronder också. Det är 10 ounce handskar. Så om jag är Jake Paul tänker jag tåga fram, träng in i ett hörn, clincha inte, alltså gör allt du kan för att undvika clinch, men var bara så nära clinch som möjligt utan att fastna i det och sen bara avlossa kanoner. Det känns som att det hade kunnat vara en hyfsad bra väg till seger.
Ja, och sen, alltså mycket mot kroppen. Han måste, alltså Nate Diaz kan nog jogga runt jorden på en vecka kanske. Alltså så, lite överdrivet såklart, men han har verkligen kondition för dagar. Och i boxningen, nu behöver man inte tänka på grapplingen eller något sånt här. Boxningen, vi har ju sett hur han och hans brorsa, Nick Diaz, fightas. Mm. De har det här konstanta, hela tiden, det här duggregnet av slag. Bom, 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 pang. Många, många små slag, pang. Och jag hade inte heller blivit förvånad om vi hade fått se sådana utväxlingar dock från Nate Diaz. Han får in det här, publiken blir helt galen. Åh, du vet så, nu händer det. Bom, han får in kanske en hård smäll. Men jag tror inte det kommer räcka mot Jake Paul. Jag hatar att säga det, men...
Du förstör min buzz idag. Alltså, god damn. Vet du vad? Alltså, det kan stämma. Jag kan se det hända. Jag kan också se liksom, Paul vinna ett skandaldomslut och sådana saker. Alltså, det är boxning så weird ibland. Men ja, alltså det är... Egentligen, jag kan absolut inte utesluta det du säger. Jag bara, alltså... När det gäller Diaz-bröderna så tippar jag med hela hjärtat varje gång. Och det...
Jag är med dig där. Så det, ja.
Men det kommer bli en av dem... Alltså, om man tänker på hur stora båda två är, deras varumärken.
Ja.
Alltså ändå en av de största kampsportsmatcherna i år. Alltså, på ett sätt är den matchen större än typ Fury mot Usyk.
Mm. Ja, alltså jag kan se det på flera sätt. Alltså faktiskt för att så lägga till på din poäng.
Eller hur?
Ja, alltså helt ärligt. Jag får lite light Floyd mot Conor McGregor vibes.
Eller hur?
Alltså mega fight. För att på tal om, inte för att sätta det på plats. Kommer du ihåg när den matchen gick? Vilket år? Ungefär.
Det var väl 2017?
Fuck, det var helt rätt. Jag hade helt glömt bort att det var så länge sedan.
Boom!
Bra!
I predict these things!
Alltså, den här snubben är fan. Alltså, the Tapology i mänsklig form.
Alltså, det är det jag använder till Pornhub. Jag bara tar upp Tapology och bara läser det i timmar. Liksom.
Ja, alltså, ska man skratta eller gråta? Jag vet inte. Nej, men, alltså, helt ärligt, spot on. Och det jag vill säga om det är på tal om att vi har snackat om att vi är gamla.
Mm.
Så länge sedan det var... Nu får vi lite av den känslan igen. Lite den här hypen, kolla på alla presskonferenser som de kommer att göra. Hela den här shitshowen som kommer
alla att komma. Alla mina super casual friends från gymnasiet som inte snackat med på flera år kommer att höra av sig och bara typ, alltså, hur bra är Diaz nu egentligen? Yeah. Liksom, sådär. Jag tänker betta lite, kan du? Alla de kommer att höra av sig.
Det är, så, alltså, det är de jobbigaste människorna som finns. Men det här lilla casualsen får, det här lilla lillfingret vi sträcker ut, det är det här vi snackar om nu och vi ger den här matchen så här mycket uppmärksamhet. Men det kommer att bli verkligen så varje gång man träffar en gammal polare eller något sånt.
Oh ja.
Vad tror du om Nate Diaz, Jake Paul? Man bara, mannen.
Ja. Jag kommer typ aldrig fått så många meddelanden på Facebook Messenger liksom, som jag kommer göra inför den matchen.
Det är så, fy.
Min MySpace kommer aktiveras igen.
You have a new message on MySpace. Ja. Nej, men så...
Ja, men ja, det var helt rätt att ta upp det. Jag tror att alla jävla Gen Z's som lyssnar verkligen uppskattar att vi nämnde Jake Paul typ 50 gånger. Så.
Yeah.
Och med det sagt så kan vi gå vidare till veckans käftsmäll. Jag tänker låta dig börja igen.
Mm. Så veckans käftsmäll kommer gå till... jag praktiserar just nu på sjukhuset som fysioterapeut. Och... Mm. Det var en tant som jättekullig och så här, jag skulle hjälpa henne att komma upp, vi skulle gå runt lite och så här. Och så sa hon till mig, hon kollade på mig, hon bara, du ser mordisk ut med det skägget.
Oh Jesus, what the fuck?
Jag bara, bra.
Jesus!
Let that sink in.
Alltså tante, det är 2023, herregud!
Så jag försökte hålla tillbaka tårarna. Och så ber hon om juice. Jag kokar. Hon ber mig om juice. Jag bara, okej, okay. äpple eller apelsin? Apelsin. Jag går. Jag bara, hur mycket vill du ha ungefär? Jag går och säger till undersköterskan. Jag säger till henne, hon vill ha apelsinjuice, eller hur? Fråga mig vad jag sa till undersköterskan.
Mot, du sa äppeljuice.
Jag sa, hon vill ha ett fullt glas äppeljuice. Jag får äppeljuice. Jag kommer in. Hon var överglad. Det visade sig att hon ville ha äppeljuice.
Ah, fan!
Men, jag lät henne veta den dagen. Bråka aldrig med mig igen. För nästa gång så kommer det bli apelsinjuice. Och ja, jag kanske behöver raka mitt skägg om jag ska lyfta fler tantor. Tyvärr.
Nej, du ska behålla det skägget. Det är sexigt.
Tack, bror.
Jag vill inte bli för politisk egentligen, men alltså jag såg någonting idag som jag bara typ, alltså herregud, fan vad vi är bortskämda i Sverige. Alltså, så efter allting, alltså jag vet inte vad SD har gjort sedan de kom i makten, men nu har de äntligen fått igenom deras stora drivande motion, vilket är att slopa skatten på plastpåsar. Hyrorna ur kontroll, matpriserna är kaos, räntorna är kaos, motstatistiken högre någonsin, och det de får igenom, deras slagkraftiga kampanj, är liksom plastpåsar. Och sen för övrigt, alltså jag tror att vi ändå är i 2023. Jag trodde åtminstone att vi typ fattar, är plast är ändå inte bra. Och det är någonting vi nog borde försöka komma ifrån så mycket som möjligt. Och sen så ser man i kommentarer att typ, alltså jag trodde inte att svenskar trodde att plastpåsar var en mänsklig rättighet. Liksom. Att liksom, i vissa länder måste folk gå 3 kilometer för att hämta vatten. Men i Sverige, typ, om du måste ta med dig en plastpåse till ICA, då är du i princip liksom i ett u-land. Mm. Och det är typ, herregud, alltså är detta verkligen... Alltså, är vi så bekväma av oss att detta är en punkt som för det första drivs igenom, att vi går bakåt i vår intellektuella och liksom miljömässiga utveckling, men också att folk blir så jävla hypade för det. Alltså jag ser till och med såna typ, alltså straight off a boat snubbar som bara typ, jag håller inte med SD, men just den denna punkten har ni bara typ, really Ahmed? Alltså kom igen homie, jag lovar att du kommer från situationer där ni har större problem än detta. Alltså jag såg det och min liksom, mitt förtroende för typ Sverige bara sjönk så jävla mycket. Så fuck it, jag kommer säga, alltså innan, fuck SD, fuck Jimmy, fuck Riks as a staff, as a YouTube-kanal and a crew. And you wanna be down with them? Fuck you too. Björn Söder, fuck you too. All of y'all, fuck you too. Fuck all your motherfuckers. Hope y'all die slow, motherfuckers. My fofo, make sure all your kids don't grow. Och om ni inte fattar den referensen så har ni dålig smak i musik, helt enkelt.
Dropping bars.
Yeah.
Men inte plastpåsar, rullar bars.
Exakt. Liksom, vi kan väl hjälpas åt lite grann, för jag tror många av oss vill skaffa barn. Och jag vill att mina barn ska kunna bada i havet och att havet ska vara mer vatten än plastpåsar.
Ja. Vet du, alltså en sak i Sverige som vi har som är så jävla fett, som man märker så fort man kommer ut i utlandet. Jag vet, vi har snackat om detta på flygplatser och så här.
Mm-hmm.
När man hör folk som kommer till Sverige och säger, shit, vad mycket sopsortering ni har. Så åker man utomlands, allting ska ner i en tunna. Så nej. Det här är riktigt skumt. Det här med plastpåsarna. Att man går tillbaka på det sättet.
Ja, liksom, spoiler alert, plasten försvinner inte bara för att ni lägger det i papperskorgen. Det kommer att finnas kvar väldigt, väldigt länge. Det finns barn som föds nu med mikroplast i blodet. Herregud, om inte det är ett varningstecken för att vi kanske borde resa på oss. Alltså, om du måste gå tillbaka 50 meter till porten och gå upp och hämta en påse och ta med till ICA. Är det verkligen världens undergång? Är det så farligt? Eller har vi blivit för bekväma i Sverige? Så.
Nej, det finns feta tygpåsar. Feta tygpåsar finns det.
Jag har många feta tygpåsar. Jag har en med Simpsons, olika Homer Simpsons på den. Liksom typ. Ja, så kom igen.
100%.
Ni kan uttrycka era åsikter på plast, eller på tygkassorna istället. Så.
Absolut.
Så ja, med ännu en rant avklarad så har vi väl, för att det är väl det Kärsmässpodden handlar om för tiden i Malmö.
Det har blivit det.
Ja, det, alltså, det, detta gör så mycket mer terapi. Jag gick i terapi i 3 år. Alltså, detta gör mer.
Yeah. Fan. Fuck tantor med modiska skägg. Och
ja, exakt.
Fuck plastpåsanvändare.
Exakt. Och de som tror att det är en väg till yttrandefrihet. Att, mm. liksom, ja. Så ja, vi tackar så mycket för oss och vi ses igen i nästa avsnitt. Ciao! To absolutely nobody! The